ordföranden Antti Rinne att hålla en presskonferens senare i eftermiddag, men det är oklart om vi får veta mera, till exempel om regeringsprogrammet. Igår bekräftade Rinne att den nya regeringen planerar att öka statens utgifter med 1,2 miljarder och att skattehöjningarna blir på 700 miljoner netto. Finlands bruttonationalprodukt ökade mindre än väntat under början av året. En orsak kan vara att den privata konsumtionen minskade med drygt 1%. Under årets första kvartal ökade BNP med 0,2% jämfört med sista kvartalet i fjol och med 1,2% jämfört med samma period i fjol. Det visar uppgifter från Statistikcentralen. Enligt chefsekonomen Pasi Kuoppamäki på Danske Bank var konsumenterna försiktiga, bland annat bilhandeln och detaljhandeln minskade. Och mer statistik. Finländarna har turistat flitigt i hemlandet. I april ökade de inhemska turisternas övernattningar med 5% jämfört med året innan. Statistikcentralen tror att påsken som inföll i april har påverkat statistiken. Ryssarna är fortfarande den största enskilda gruppen utländska turister i Finland, näst störst är svenskarna och på tredje plats kommer tyskarna. Hotellpriserna har hållit sig på samma nivå som tidigare, i medeltal 100 euro per natt. Och utrikes flygplansmodellen Boeing 737 MAX kommer tidigast i augusti att kunna börja trafikera igen. Det uppger flygbolagens internationella samarbetsorgan IATA. Sedan mars i år har planet varit i flygförbud som är följd av två dödliga plankrascher, en i Etiopien och en i Indonesien. Tidigare hade amerikanska luftfartsmyndigheter trott att 737 MAX skulle få flyga redan i juni, men nu skjuts beslutet upp också i USA. Modellen kommer att återgå i trafik först efter att luftfartsmyndigheterna har fått alla uppgifter om plantypens säkerhet. Det var nyheterna, nu dagens debatt. Resultatet i Europaparlamentsvalet visar att socialdemokratin och den traditionella högern backar. Vilka konsekvenser får det när gröna, liberaler och högerpopulister samtidigt går framåt? Det frågas i slaget efter 12.
Ja, högerpopulisterna gick inte framåt lika mycket som befarat. Den gröna gruppen däremot, den gick klart framåt, medan de mer traditionella grupperna på både vänster- och högerkanten backade. Så kan man helt kort sammanfatta resultatet i Europaparlamentsvalet. Hur står det riktigt till med socialdemokratin i Europa? Det är temat för slaget efter 12 idag tillsammans med nyligen återvalda Europaparlamentarikern Mia-Petra Kumpula-Natri. Välkommen.
Tack, tack.
Nytids chefredaktör Janne Vass, välkommen.
Tack ska du ha.
Och vi har också med oss Svenska Yles medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom. Hej Jonny. Hoppas vi har honom med oss. Kanske om en stund i så fall. Men vi börjar. Mia-Petra Kumpula-Natri, vad läser du ut av valresultatet? Vilken är din enminutsanalys av valresultatet?
Vi pratade mer om det här högern extrempopulister än vad de visade i valresultat. Alltså så mycket prat om deras liksom vinst som inte var så stor. Det var märkligt i några länder, till exempel i Frankrike och så. Men också att det i hela Europa, det var ingen storm därifrån. Och jag har liksom känslan att vi har lite övertolkat de gröna vinsten. För att det var 16 eller 17 av 751. Jo, man kan säga att de gick framåt i Belgien en plats mera. Och Socialdemokraterna tappade en plats i Belgien, men det gick till vänster. Och så det verkar vara här i Finland också att när de gröna fick en plats mera, de hade liksom starka medlemmar. Så det var vinsten, men samtidigt de räknas till vänster i Europa, i parlament faktiskt jobbar. Men också att titta på en särskild Storbritannien, där Labour gick bakåt 10 platser och de gröna fick nästan samma. Men det var just att de var klart för EU, även jag kan titta på Corbys oklart message som han hade. Så det var nu mera en tidigare att vi röstade vill vi ha stark EU eller svag EU, och där de gröna hade klar resultat och klar message, och samtidigt i Spanien som socialdemokrat var det största, de var klart för EU, och de som ville inte ha EU, de röstade de där motståndare. Så det är min tolkning av det, att det var klart frågan att vill vi fortsätta stark EU eller vill vi ha svagare, och där läser jag resultaten att de flesta vill ha stark EU och olika färger där, och den som inte ville ha det, det var de populisterna, vi fick inte så stort vinsten.
Janne Vass, håller du med Mia-Petra Kumpula-Natri i hennes tolkning där att det mångt och mycket handlade om för eller emot EU det här valet?
Det är en viss del, jo. Alltså, jag håller framförallt med om hennes analys av den så kallade gröna vågen som det här ju faktiskt nu inte var så hemskt stor som medierna ibland har gett förstå. Men sen kan man ju inte heller förneka det att Socialdemokraterna gick bakåt, och de stora vinnarna i valet var ju alltså den här liberala gruppen ALDE. Men om jag ska se på lite bredare plan på valresultatet så skulle jag säga att det att valdeltagande var större än på årtionden så visar att det finns ett intresse för Europa och ett engagemang i Europa som kanske inte har funnits i samma utsträckning här under de senaste till och med 20 åren. Och det att så att säga populisthögern också gick framåt, inte så mycket som det befarades, men ändå gick en del framåt. Så det är också inte nödvändigtvis bara ett negativt tecken, i och med att inom populisthögern så finns det förutom de som är klart rasister eller nynazister eller på övrigt sätt hör till brunhögern och så vidare, så finns det också ganska många helt legitima frågor och kritik av EU som det här, till exempel frågan om EUs finanspolitik och demokratiunderskottet i EU och till exempel EUs utrikespolitik och det tröga beslutsfattande som är frågor som är problematiska och som borde diskuteras. Och det här att det finns ett engagemang både bland pro-EU-väljare och bland euroskeptiker, så det tror jag också kommer att driva Europeiska unionen till att diskutera de här problemen och försöka hitta lösningar på dem.
Precis. Har vi fått med oss Jonny Sjöblom i Tyskland?
Jo, jag är här. Hej.
Ja, Jonny Sjöblom. Från tysk horisont, vad är din korta analys av EU-valet, resultatet?
Ja, i Tyskland, eller åtminstone i delar av Tyskland, så kan man nog med gott skäl tala om en grön våg, för den trend som man har sett i delstatsvalen redan i fjol, så den blev, ska vi säga, extremt tydlig i det här valet, det vill säga de gröna gick starkt framåt på bekostnad av de två traditionellt stora, det vill säga kristdemokraterna och just då socialdemokraterna. Jämfört med till exempel förbundsdagsvalet 2017 så är det nästan 2,4 miljoner tyska väljare som nu så att säga har hoppat över från CDU och SPD till just de gröna, och som främsta orsak så nämns här klimatpolitiken. Vad sen gäller det högerpopulistiska AFD så gjorde de med 11% av rösterna ett sämre val än väntat, men samtidigt så delar det här partiet Tyskland nu i två delar precis, eller ganska så precis enligt de gränser som det tidigare Väst- och Östtyskland hade. I öst så hittar man valkretsar där över en tredjedel av rösterna har gått till AFD, och till exempel i delstaten Sachsen så är AFD största parti med över 25% av rösterna.
Precis. Janne Vass, du talar här om att det var glädjande att valdeltagandet steg, och det ska ju sägas, valdeltagandet var väl mer eller mindre rekordhögt, men det handlar ändå bara i hela EU om tror det var 50,9%. I Finland så var det också, gick valdeltagande också upp från 41% vid EU-valet 2014 nu till 42,7% 2019. Är de här siffrorna någonting egentligen att glädjas över då? Vad säger ni?
No, inte egentligen, men det där det är åtminstone bättre med att det går åt det bättre hållet än det sämre hållet. Men det är ju intressant att EU-valen på något sätt inte lyckas locka engagemang på samma sätt som nationella val. Och det här tycker jag att det berättar just om de problem som finns inom EU just vad det gäller demokratiunderskottet och att folk känner att EU är på något sätt långt borta.
Mia-Petra Kumpula-Natri, hur ser du på valdeltagandet?
No, först, jag tycker det är gammaldags att prata om demokratiutskott eller att det är inte en real demokrati nu för tiden, för att parlament har nu mycket att säga i lagstiftning och vi har just på demokratisk val valt parlamentet för världens femtedel av ekonomi, en femtedel av världens ekonomi. Och det var någonting jag tycker är mycket viktigt att vi har en stor makt i världspolitik med vårt ekonomiska starka. Men att över hälften röstade var ju bra sak för EU-parlamentsval. Det är dagarna i Europa för att man har ju haft den här populismen på agendan så länge. Och de många meppar som är där och vill bara sluta arbeta. Att vill inte ha någon parlament eller EU kvar. Och Brexit var den klar liksom märke av det här. Och efter Brexit-val och att Brexit blir nu närmare och närmare. Vi har över hälften och ökat procent som deltar i valen var ju viktig händelse. Men inte kan man vara nöjd med det här för att vi vet att i vissa länder när det liksom måste att rösta och de har högre deltagande. Och Finland är en som har det låg och det är inte att vara nöjd med. Men som en självkandidat eller kandidat till söndag som har gått runt och stod framför butiker och på torger och inte bara liksom evenemangen bland de som är intresserade men vanlig folk brukar man säga. Så många hade liksom svårigheter att de vet inte faktiskt vad de mepparna har gjort under sin liksom period där och de kan inte liksom har klart visionat att vem representerar olika liksom värdena eller så på konkret är det ännu svårt att välja din egen kandidat och följa med vad mepparna eller partigrupperna där gör. Och efter det här valdebatt på TV att det var liksom spitsenkandidater eller varje och en parti skickade sin ledning att prata tillsammans och det var skickat till alla EU-länderna det här sändningen så många sa att varför har vi inte såna oftare? Att de kan faktiskt jämföra vad de gör där på europeisk nivå för det är helt annorlunda att lyssna på Verhofstadt eller Sipilä eller lyssna på Antti Rinne eller Timmermans för att då får man mera det här europeiskt perspektiv till frågorna som är vår vardag i Europaparlamentet. Så en del är att det är svårt att välja och rösta. Svårare än i nationella valet. Men också det här att det känns att de sakerna är liksom inte deras vardag. Liksom skolning eller hälsovård eller försvarspolitiska frågorna som debatterades under riksdagsvalet. Så på så sätt förstår jag att det är svårt att säga att varje sak i butik som kan säljas i Europa inre marknaden har europeisk nivå bestämning att vad måste den innebära och hur beskriva etiketten och så det är mycket konkret arbete vi gör och den kan vi inte ännu berätta till väljare. Och man hade svårigheter också att vi hade just 6 veckor bara emellan 2 val. Och jag var skeptisk för att 1999 vi hade 2 val på samma vår så då det var bara en tredjedel som orkade rösta annan gång. Och nu hade vi liksom ökat deltagande. Så det var faktiskt mer positivt än jag kunde tänka och förvänta det.
Jonny Sjöblom här, som Mia-Petra Kumpula-Natri säger här, så om jag tolkar ditt svar här, att du, folk har nog åsikter om EU, men det kanske ändå uppfattas som ganska avlägset och man därför kanske inte motiverar sig själv att gå och rösta. Är det samma sak i Tyskland?
Jag skulle vilja säga att hela tiden början så kanske de här tyskarna som sitter, eller tyska politikerna som sitter i EU-parlamentet, så det är kanske, ska vi säga, ännu mer osynliga än de meppar som kommer från Finland. Så att, men ändå, trots det så fanns det ett rätt stort intresse för det här valet i Tyskland, att valdeltagandet steg från under 50% till över 60%, och man märkte den på förhand att det finns ett stort intresse. Men jag skulle säga att det var kanske en kombination av både nationella och EU-frågor som ledde till det här, främst den här klimatpolitiken och hur de här två stora partierna i regeringen, det vill säga CDU och SPD, har förhållit sig i den här frågan. Och det fanns i synnerhet med de här protesterna som skolelever också här har ordnat varje fredag under våren. Så vi har inte egentligen, de två stora har inte reagerat på de här protesterna på ett sånt sätt som kanske skulle ha varit på något sätt, eller så som de här eleverna skulle ha hoppats på. Det här spred sig till större lager i samhället, och resultatet ser vi nu i det att de gröna blev så stora som de blev. Så att det där, för Tysklands del så har det här intresset blivit större, så att det var på det sättet ett intressant val, för att här har det också varit så alltså att de här EU-valen har varit lite andra gradens val, och hela partierna har ställt upp med kandidater som inte överhuvudtaget är kända i Tyskland, och partierna kritiserades nu också samtidigt för det här att man fortsättningsvis gör så. Men trots det så fanns det alltså ett rätt så stort intresse för det här valet.
Man får ställa en fråga åt John alldeles
snart. Varsågod.
Vad beror det på i och med att Tyskland är ett så centralt och viktigt land inom EU och har så mycket makt inom EU, att partierna fortfarande verkar vara, så att säga, på det sättet ointresserade av att ställa upp profilstarka kandidater?
No, det har ju åtminstone betytt det hela, ska vi säga. Det är ju det att den här nationella politiken prioriteras så högt ovanom den här EU-politiken, åtminstone så har det varit hittills. Att ett exempel på det är ju till exempel att Manfred Weber, trots att han var då toppkandidat för de konservativa i Europa, så opinionsundersökningar inför det här valet så visar att det var bara ungefär en fjärdedel av tyskarna som överhuvudtaget visste vem Manfred Weber var. Så att det finns förstås en berättigad kritik i det här att man faktiskt går ut med, som jag brukar säga, B-lagets politiker. De är ju förstås kompetenta på det område som de har, alltså Europapolitiken. Men det finns alltså en grov skiljelinje här, att antingen koncentrerar du dig på Europapolitik eller så då på nationell politik. Att det finns ju vissa undantag, som socialdemokraten Martin Schulz, så han var ju en präglad EU-politiker men kom sen in i den nationella politiken. Men det hittills har det varit ganska sällan så att det skulle gå den andra vägen, att en nationell politiker går över till att bli EU-politiker.
Viktigt är att när vi jämför Finland och hur kända meppar är, och i Tyskland, så de har i Tyskland listaval som man röstar till partiet, och där det kan vara ju att sakfrågorna även gör det klarare. Och sista gången i 5 år sedan, Socialdemokraterna hade nu den här kändis före detta talman Schulz och spitsenkandidat på deras listan. Och nu hade Weber på listan, och ändå då högern tappade 5 platser. Så det hjälpte inte tillräckligt alls att vara mer synligen än annars. Men att just att ha inte kända så det går när man har listaval. Även i Sverige är de inte alla de där topp, även topp på listan, bara 1 eller 2 kändisar, och andra kan vara liksom sakkunniga eller kända på regional nivå bara. Mm. I Finland är det liksom omöjligt att de är inte alls känd, bara en saksfrågorna. Så som man kan titta nu på listan som om alla valda är före detta riksdagsledamotar eller redan varit i Europaparlamentet.
Jonny Sjöblom ville säga något.
Jo, här skulle jag nu vilja tillägga att det av de här större partierna så var det egentligen bara då AFD som ställde upp med en mer känd profil. De ställde upp med den här deras ordförande Jörg Moiten. Så därför också så är det kanske lite överraskande att man då bara fick 11% av rösterna i hela landet, med tanke på att man kanske hade den mest profilstarka nationella kandidaten uppställd, men att det räckte ändå inte längre än till det här.
Men de två största grupperna i parlamentet, det vill säga socialdemokratiska gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater S1D, krymper rätt ordentligt, och samma gäller då konservativa EPP som också tappar stort. Mia-Petra Kumpula-Natri, vilka konsekvenser kommer det här att ha på EUs politik, och hur ändrar det på konstellationerna i parlamentet?
Jag har läst många artiklar och analys, men jag tolkar dem som akademiska analyser som har satt en enorm skild eller ändring hände nu, att de där två största är inte majoritet ensam. Jag har suttit nu 5 år där, och jag har ingen lagstiftning i min minne som jag kunde liksom säga att de där två var mot andra. Så det har verkat aldrig. Men just att ha det där positiva, eller man kan liksom ganska hota de andra att vi har majoriteten om nominering eller sånt. Så ganska nomineringarna kan vara den enda. Men det brukar vara så att det mest kritiska som hålla sin tal i plenum till sin egen väljare i hemmaplan, och är inte så aktiva att delta i lagstiftning eller frågorna som är faktiskt mepparnas arbete. Så de är liksom inte vill påverka så mycket. Så nu om de har ökat och de är mera, så det beror om de faktiskt vill använda sin makt. Men viktigast nu är, när det där två, SND och EPP, behöver mera, som nu för tiden har varit aldrig situation, så all det som ökade lika mycket som EPP tappade, och de gröna ökade med 15, om vi säger SND, min grupp tappade över 30, så det är nästan där. Och då kan man nu säga att varken ALDE, liberala, eller de gröna har inte det här vågmästarrollen. Så den är viktig nu. Där finns ingen gröna vågen. Det hände i Tyskland som vi hörde. Men i Europaparlamenten att ökning med 17 plats är inte någon våg. Och de har inte vägmästarrollen. Så faktiskt ALDE, om de är med, som vi alla vet att de är EU-positiva, de är med det här, så inte så mycket hände. Det är bara att om man tittar liksom, att man tidigare har, jag har jobbat flera saker, till exempel klimat, och jag vet att det konservativa EPP har varit liksom mer kritisk att vara aktiv i klimatpolitiken, så om jag får stöd från GUE, alltså det vänster, jag får stöd från gröna, jag får stöd från ALDE, och jag har fått stöd även det här Sänkställa från Italien, för att de är liksom för sociala frågorna likadan som socialdemokraterna och klimatpolitiska frågorna. Så då har vi liksom majoritet utan att ha EPP med. Så nu i framtiden det finns liksom mindre möjligheter att slå ner den största högergruppen. Så mera vi behöver att samarbeta med mindre, liksom, mindre utrymme att gräla mellan två delar av de här positiva grupperna. Så vanligen det är alltid att de gröna, vänster, socialdemokraterna och en del av ALDE har kommit liksom överens ganska lätt och bra. Och då högern har hittat stöd från ECR, alltså Sannfinnarna från Finland, och konservativa från Storbritannien. Så det är liksom ändå då det beror på varje och en fråga. Så på kort, det har varit akademisk analys att nu mycket hände, att de där två kan inte ensam bestämma. Aldrig har vi kunnat bestämma ensam högern och vänsterpartier, liksom Socialdemokraterna och samlingspartierna. Vi har använt andra. Så det låter likadant i Finland. Och så Finland kan känna den ganska lätt.
Här, Janne Vass, låter det ju nästan som att Mia-Petra Kumpulan vänder Socialdemokraternas ändå nederlag i valet nästan till en fördel här. Hur ser du på det här?
Nu håller jag till en ganska stor del med om det här, just i och med att många av de här stora frågorna som är uppe på agendan, ska vi säga, som för Europas och världens framtid är centrala, så är sådana frågor som det finns en relativt bred konsensus över grupp- och partigränserna. Klimatfrågan förstås är en sån. Också till exempel kampen mot skattesmitningen är en annan fråga där det naturligtvis finns vissa nyansskillnader mellan högern och vänster, men åtminstone utifrån sett så har det sett ut som att det har funnits en ganska ganska gemensam strategi mot att motarbeta deras skatteparadis, och det finns väl en relativt långt gången plan på ett förenhetligande av samfundsskatten, företagsskatten och så vidare. Men det som är ju nog, som jag kan föreställa mig att det blir problem, så är den interna finanspolitiken inom EU. För att där har ju då framförallt aldrig gått framåt, och aldrig då den liberala gruppen som hör i den ekonomiska politiken till högerblocket, och där alldeles säkert kommer att liera sig med EPP, och där kommer de också att komma få en hel del stöd antagligen från de här populistiska högergrupperna.
Precis.
Ja, jag tror att det stämmer just där, att därför säger att om det finns liksom mer av de gröna, då hjälper liksom vänster åsikt om skatteparadiser och sånt. Men just att det EMU och framtiden, liksom liberala ekonomiska tillstånd, så det där är just att aldrig har brukat vända till höger. I klimatfrågorna kanske till vänster. Och så inte vågmästare ensam, men ändå då det betyder ganska mycket om vi har majoriteten och var står liksom skillnaderna emellan. Så det är just att inte gröna ensam har någon vågmästare roll, men aldrig hur den politik de väljer så kan ha betydelsefullt liksom resultaten. Finansfrågorna är just som du sa.
Mm. Men om vi ändå tittar på valresultatet liksom i stort, så som det ju sades här, så backar Socialdemokraterna, och det här är symptomatiskt i flera länder. Ni nämnde redan här Storbritannien, Labour och i Tyskland, Jonny Sjöblom, så har ju Socialdemokraterna backat väldigt stort. Om man ser historiskt sett, så har ju den här socialdemokratin ändå varit någon sorts samlande kraft i Europa. Börjar den här epoken vara över? Vad säger Jonny Sjöblom?
Ja, åtminstone för Tysklands del så börjar den nog vara över, för att den här socialdemokratin i Tyskland är för tillfället i en så djup kris som man säkert aldrig tidigare har varit i. Det här valet nu så var ju en verklig katastrof. Man har ju länge här diskuterat om det, att 20% för Socialdemokraterna är någon sorts smärtgräns, men nu så över, eller ska man kanske säga underskreds den här gränsen rejält. Man ligger nu på 15,8% i det här EU-valet. Och för Socialdemokraterna här så är kanske det värsta att man verkar inte överhuvudtaget ha någon aning om vart man ska styra partiet för att det här på något sätt skulle förbättras. Att en sån ryggmärgsreflex också efter det här valet så var ju att byta ut partiordföranden Andrea Nahles. Men man ser ju från de senaste åren så har ju partiledaren bytts ut med jämna mellanrum, och det har inte ändå gått i den riktning som man skulle ha velat, så att jag tror inte heller att det nu den här gången på något sätt skulle hjälpa. Man talar till och med om att partiet är i någon form av dödsspiral, så att på det sättet så de tyska socialdemokraterna för tillfället så är nog ingen större, ska vi säga, draghjälp för andra EU-länders socialdemokrater på det sättet, för att man, alltså, man är så djupt inne i en nationell kris här på det sättet, så att den här, ska vi säga, det här socialdemokratiska ledarskapet måste då säkert komma från Nederländerna eller något annat land i det här skedet, för att de tyska socialdemokraterna är väl närmast handlingsförlamade efter det här valet.
Janne, vad ser vi inne i någon sorts paradigmskifte med den här saken?
Jag tror att det handlar inte bara om socialdemokraterna, för vi har ju också sett att de traditionella konservativa högerpartierna också har haft problem att hålla sina väljare, även om det finns ett visst övervikt på höger nog, så har också flera höger anhängare bytt till andra partier, som vi har sett till exempel liberala partierna har till exempel fått ett högre understöd jämfört med de klassiska samlingspartierna, och många har flyttat över till de högerpopulistiska partierna. Och det där, både liksom högerpopulisterna och liberalerna är ju sådana partier ofta som har väldigt svårt för att ta de klassiska höger- och vänsterbeteckningarna i sina munnar. Jag tror att det här vi kanske också hittar någon sorts förklaring på det hela. Man kan kanske se historiskt att de klassiska högerpartierna har ju på sätt och vis varit sådana också som inte har velat tala så mycket om höger- och vänsterpolitik. Det här har ofta varit i val till exempel budskapet att till exempel motsättningarnas tid är förbi och den gamla höger-vänsterskalan har förlorat sin betydelse. Och det här har man ju förstås delvis använt för att man har velat nå ut till en arbetarklass och en klass som kanske inte så att säga nödvändigtvis skulle rösta på högerpartierna om de fortfarande skulle gå upp med att de är, så att säga, kapitalets partier och så vidare. Och här tror jag att socialdemokraterna i tiderna under 80-90-talet gjorde det misstaget att också socialdemokraterna börja använda till exempel vänsterordet allt mindre, man börjar betala allt mindre om socialism och så vidare, just i det här åsyftet att tävla med högerpartierna om röster. Och därför så tror jag att vi idag är inne i en sån period när just också väljarna börjar tro att hej, kanske den klassiska höger-vänster uppdelningen inte längre har så stor betydelse. Och därför börjar man kanske tappa lite tron på de här klassiska höger-vänsterpartierna och går över till partier som säger sig då arbeta mera pragmatiskt eller ur en konservativ liberal axa snarare än höger-vänster.
Håller du med det där, Mia Petra Kumpula-Natri, att det här höger-vänster uppdelningen börjar ta slut? Sossarna gjorde ju ett hyfsat bra EU-val i Finland dock. Det ska vi ju det där påpeka här i sammanhanget.
Ett par synvinklar. Jag tycker nog att hans analys var att det var fel att vi talar inte om höger-vänster-delningen så mycket. Men någonting har nordiska socialdemokraterna gjort bra. För att ändå då, i Sverige den största partiet, i Finland var det riksdagsvalet största partiet.
Det har blivit bättre alltså, tycker jag nu.
Ja, men också just att vad har varit misstag, för att i Frankrike de talar mycket klart om de kommer för vänster och har inte liksom uppdaterat deras program till 2000, liksom jag brukar säga. Och var är de? Är de liksom klart nu i Frankrike? Så jag har faktiskt tvärtom min idé att det är sanningen också att inte allt i livet är liksom vänster-höger. Men det är just att talar om man liksom servicen är mer en konkreta frågor, att var vill vi hjälpa vanlig folk och hålla alla med och såna frågorna. Men någonting har nordiska socialdemokraterna gjort väl, och om vi har liksom tre statsminister om en stund efter danska valet, så det är möjlighet att den händer. så vi är bra. Också vi gjorde alla ganska bra, liksom jämfört till sista gången i Sverige, samma 5 platser, Finland samma 2, Danmark samma 3, Estland dubblade till 2. Och jag vill också säga att någonting har Spanien gjort rätt, för att de ökade klart och högt. Och deras det största partiet, och där ledaren har varit mycket glad om liksom ta kvinnorna med och liksom också moderniserad väg att hur föra fram politik. Men min analys är att just att nu det är syna stora länderna liksom Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien. De har alla liksom har en svårighet med socialdemokratin, men vi pratar idag, det är helt okej att prata om socialdemokratin, men vad har hänt till högerpartierna? Tajani som talesman från Europaparlamenten har nu för tiden 6 plats mandat av Italiens 73. Så de gick ner liksom 10 platser. Så han var syn och känd på politiker där. Men socialdemokraterna i Italien tappade liksom 12 plats, men de var liksom enormt stora sista gången, så de är ändå den andra största. Och Italien, Frank,